Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Det är ju någonting som brinner igen. Jag brukar lyssna på vinden. Sen så när vinden blåser det nog kraftigt så lyfter man vingarna och tar sig vidare till nästa plats. Och vi kom väl i ett sånt skede att vi båda ville göra något helt nytt.
God dagens kära lyssnare. Jag hoppas att du mår riktigt fint. Välkommen ska du vara till podden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Vi snackar graviditet, förlossningar och sånt där som alltid står på schemat i denna podd. Men innan vi drar igång vill jag också passa på att slå ett slag för mammagruppen på Facebook där vi är ett bra gäng föräldrar eller blivande sådana som hjälps åt kring lite allt möjligt. Allt från förlossningstips till vad 17 man gör med en ettåring som vägrar sova. Supergrupp helt enkelt. Välkommen in dit. Men nu över till veckans gäst som är Instafamiljen Love Conscious Family som reser jorden runt med sin familj. Och vi kommer nu möta båda föräldrarna Melanie och Tobias Pedersen som gav bort eller sålde nästan allt som de ägde för ungefär 9 år sedan och började resa. När vi spelade in så befann familjen sig i Spanien, så låt oss åka ner till solen tillsammans och vi kommer nu prata om när barnen Aurora och Indigo föddes. Båda otroliga hemmaförlossningar. Välkomna!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Vad härligt att ha en hel familj med också. Det är inte varje dag vi har både mamma och pappa på plats. Välkomna.
Tack så mycket.
Ni sitter där i solen och jag sitter här i, ja, det är i och för sig sol, men det regnar samtidigt här. Var befinner ni er nu?
Just nu är vi i Spanien.
Mm, mm.
På fastlandet då?
Ja, cirka en mil från Torrevieja som många svenskar känner till då, i regionen Alicante.
Mm. Just det. Har ni tänkt att vara där ett tag nu eller? För ni har väl flyttat runt lite om jag inte missminner mig.
Vi vet faktiskt inte riktigt än. Förhoppningsvis kommer det lite andra planer nu i framtiden. Mm. mest troligt kommer vi förflytta oss från Spanien snart.
Mm. Okej. Okay. Berätta lite, varför befinner ni er där ni befinner er egentligen? Hur kom ni hit så att säga?
Ja, det var ju så att vi träffades, vad blir det, 9 år sedan.
Ja, 9 år sedan.
Och då bodde Tobias i Norge. Och
Oslo.
Ja, då flyttade jag dit. och då sa jag till honom att men vi borde göra någonting annat. Vi båda har ju drömmar, vi båda har bott utomlands. Tobias har bott i Australien, Nya Zeeland, jag har bott i USA. Så kände vi att, nej men vi vill liksom, jag kände att vi sågs inte så mycket, vi jobbade och vi sågs inte så mycket. Och då kände vi att nej men vi vill liksom bara gå vår våra dröm liksom, ut och resa. För det är något vi båda gillar.
Mm. Man såg att man var fast i det här klassiska ekorrhjulet. Givetvis som till exempel jag jobbade på säkerhetskontrollen i Oslo på flygplatsen och sånt. Och var teamleader där. Och det var ju väldigt bra inkomst och sådär. Men då börjar man alltså vara mer värt. Är friheten eller att ha en fast inkomst var i det här ekorrhjulet? Eller gör någonting nytt, gör någonting spännande, gör någonting av sina drömmar. Och då berättar ju Melanie då att man kan ju även göra YouTube och tjäna pengar på det. Jag hade ju ingen aning om sånt där. Så jag bara, wow, kan man verkligen göra så? Och vi hade ju både ett intresse i både liksom filma och sprida budskap om hälsosamt livsstil och så.
Mm. Så då såg vi upp oss från jobben och började planera, alltså bort lägenheten, gå bort det mesta. Och sen åkte vi på semester till Hawaii först och sen jobbade väl du 2 veckor och sen åkte vi till Thailand och började vår resa.
Mm. Men det finurliga i Oslo var ju också det att vi sa ju till den som ville hyra lägenheten efter oss att den fick ta rubb och stubb. Så att vi behövde ingenting att flytta eller någonting utan den som ville ha lägenheten den fick flytta in möblerat och sen fick den betala en liten summa och sen fick den spottstyvel för allt liksom möbler, säng, soffa, alla bestick, allting. Så att ja, det var ju en enorm frihet.
Så man bara, gick att lämna, ja, jag förstår. Härligt, men ni har ju gjort någonting som jag tror väldigt, väldigt många går och drömmer om eller liksom i alla fall har som någon slags, någon dag, eller tänk, allting vore mycket enklare om man gjorde så här. Var det någonting som gjorde att ni liksom, men nu bara gör vi det. Var det här med att ni insåg att det gick att liksom jobba med något annat på resande fot? Eller var det någon annan ting inom er som kände att nu räcker det här, ekohjulet?
Ja, det är ju som en känsla, vi båda älskar att resa. Melanie har ju bott i USA i San Francisco och jag i Australien och Nya Zeeland och rest runt och sådär.
Mm. Man vill liksom inte vänta. Många väntar tills men när jag går i pension då ska jag liksom göra det jag vill göra. Utan vi kände att men vi vill göra det nu. Fortfarande nu när vi är unga. Sen kände vi liksom men det spelar ingen roll om vi ska få barn, familj och sånt och hänga med oss på en resa helt enkelt. Så vi kände att det är liksom det allt fungerar så bra just nu. Alltså, och gör det bara. Vi gör det bara, testar. Det enda som kan hända liksom att man kommer tillbaka och börja jobba igen eller skaffa en lägenhet och sånt där eller ett bostad. Och så kände vi att vi satsar och testar och så på den vägen är det. Mm.
Vad tror ni det är som gör att ändå så många drömmer om det men ändå ganska få som gör det så att säga? Vad är det som håller oss tillbaka tror ni?
Jag tror att det är att folk tror att de inte kan det och sen har de så mycket, jag kan inte leva utan min bil, jag kan inte leva utan de här sakerna, utan du måste ju liksom, vi har inte så mycket, vi äger inte så mycket grejer, utan vi har ju våra kläder och lite små saker och sånt, så vi lätt kan resa, det är vårt lilla pick och pack med oss.
Ja, alltså människan är ju skapad så att den sätter sina egna begränsningar och hinder än att den ser möjligheterna, så är vi skapta lite grann. Och därför är det säkert så. Många ser hinder. Men vi har ju som haft erfarenheten tidigare. Jag menar, de länder som jag har bott i, det svåraste landet som jag har haft att få jobb i, det är i Sverige, av alla de länder jag har bott och jobbat i. Så att det är många som sätter, ja, men den här lite tryggheten och här har jag allting. Istället för att ta språnget, sitta och skriva ner sina drömmar. Man måste ju veta sina drömmar och mål och sen hur ska jag göra för att genomföra det. För att det jobbar vi väldigt mycket med, man skriver ner sina mål, sina visioner. Alltid, för att då vet man hela tiden vart man ska, vart man vill. För det gäller ju att veta sina mål, annars kan det lätt bli att du flackar runt och inte vet vart du ska. Utan det är så otroligt viktigt, både på, ja, men det personliga planet, på arbetsplanet, alltså i livet generellt.
Så tror jag många också tror att de har en viss dröm och sen är det inte egentligen vad de vill. Utan de har inte riktigt gått igenom. De har inte riktigt gått liksom till sin punkt och så alltså skriver ner och så kollat vad är det jag vill. De kanske sett någonting, men det skulle jag också vilja göra, fast det kanske inte är din dröm. Så det är bra att liksom se vad är det jag vill. Någon kanske är liksom, jag tycker om att vara hemma, jag tycker om att gå på bio på fredagar och sova i min säng. Då kanske inte dens dröm att liksom resa och bo på olika platser, utan de kanske tycker om, ja, men jag tycker om att ha min semester då och då.
Exakt, det är en jättebra poäng, för det är ganska vanligt, tror jag. Jag vet att jag har haft så i mitt liv också, att man liksom applicerar andras drömmar eller andras liv på, men det där verkar ju härligt, men är det verkligen vad jag ville allra längst inne? Så verkligen, det är något man får tänka över, alla borde tänka över helt enkelt. Hörrni, ska vi gå in på den här poddens ämne då lite mer kanske? Var befann ni er när det började vara dags att liksom klura på det här med barn då?
Ja, det var ju liksom inget vi planerade egentligen. Jag har alltid sagt att jag vill ha barn. Tobias ville inte riktigt ha barn innan vi träffades. Men sen har du ändrat dig.
Jag ändrade planen när jag träffade Mello, så det kanske är det där med att träffa den rätta, för att det ska vara sådana signaler som man får.
Just det.
Men just då var vi väl på i Sverige, just den när vi blev gravid med Aurora, på besök. Och då trodde ju många att, ja, men, alltså vi berättade inte det så tidigt egentligen. Vi väntade ganska länge in i graviditeten innan vi berättade någonting. Men när vi väl berättade trodde ju alla att, ja, men nu kommer de liksom skaffa villa och bosätta sig här. Och
det lugna ner sig.
Ja, vad härligt liksom. Nu blir äntligen liksom.
Ja, vad var det för, det var i juli vad vi berättade.
Juni.
Juni,
Aurora. Eller slutet av juni.
Ja. Och Aurora skulle komma i
november.
I november.
Ja. Och sen, ja, det var det vi redan när vi blev gravida, så, eller fick veta det. Jag var nästan två månader redan innan jag fick veta att jag var gravid, eller visste det, för då blev jag må illa. Och då började vi planera, för vi visste att vi ville föda i Bali. För vi åkte väldigt tidigt när vi träffades till Bali på resa. Vi hade väl bara känt varandra en vecka eller något sånt. Så åkte vi till Bali på resa. Och då kände vi att, men här skulle vi vilja föda. Det kanske låter lite konstigt att man väljer en helt främmande plats på helt andra sidan jorden att föda barn. Men vi kände så här, ja, men här, vi kände oss som hemma i Bali. Och sen såg vi en födelseklinik där och allt kändes väldigt bra. Så vi kände, men om vi någon gång ska få barn, då ska vi komma, alltså ska vi föda på Bali. Så jag blev gravid.
Vi filmade ju därifrån, och det var just då Bumi Sehat heter den, och en jättefin eldsjäl, Ibo Robin Lim, som har den där. Hon har fått den här priser från Amnesty och sånt för hennes arbete runt om i världen, just hemförlossning och förlossningar runt om i världen.
Hon skriver många böcker också.
Ja, i alla fall så då kände man det där när man hade träffat den människan, och då sa ju som sagt Mello att, ja, men vi, ja, ska vi föda barn eller ska vi ha barn någon gång, då ska vi ha hemförlossning. Och så jag sa, ja, men definitivt, det finns inget annat.
Vi kände trygghet där då?
Ja. Nej, men vi kände att det var någonting jag ville. Jag har aldrig liksom, velat föda hemma sen jag var liten. Jag bara, men det känns mer naturligt, tycker jag. Just att föda hemma, och jag skulle känna mig tryggare och skönare, liksom kunna slappna av bättre. Fast det blev ju inte hemma egentligen, eftersom det var en helt annan plats på jorden. Men man hyrde på ett hus, men det kändes ändå hemma för man hade mot där ett tag. Och då när jag blev gravid, eller när vi upptäckte att jag var gravid, så började vi planera att vi skulle åka då till Bali och föda och börja planera. Men vi berättade ingenting till våra släktingar. Så två veckor innan planet gick så började, jo förresten, de trodde att vi skulle föda i Sverige. Liksom. Jag bara, jo men var ska ni föda nu? Vilken plats i Sverige? Och var ska ni bo? Och så här, vi bara, förresten, vi ska åka till Bali.
Va? Och det här var ju i samtidigt som, jag vet inte om många av er lyssnare minns, det var ju sånt här vulkanutbrott. Så det var ju exakt samtidigt som vulkanen var aktiv på Bali.
Åh, hjälp. Ja, gud, hur reagerade man på det då?
Ja, det var ganska skönt, för det var inte så mycket folk i Bali för oss.
Ja, men våra föräldrar, det var väl givetvis oron där. Och, så man förstår ännu mer när man är förälder själv nu, hur de kanske tänker.
Så då åkte vi 2 månader innan Aurora var född, åkte vi till Bali och började leta efter villa. Eftersom vi ville ha den perfekta villan så tog det väldigt lång tid. Vi trodde inte det skulle ta så lång tid, så 1 månad innan Aurora var född då, flyttade vi in i villan där vi skulle föda. Och började planera själva alla produkter och allt vi skulle ha. Sen var det också, jag tror de hade bara 2 födselpooler eller det var något sånt. Och då var den ena var inte så bra, den andra var upptagen, för det var hon som födde innan oss. Det tog bara 58 timmar eller något sånt var hon i förlossning. Och då fick vi precis födselpoolen, jag tror det var det dagen innan Aurora född. Och Aurora gick 2 dagar över, så det var tur att hon gick 2 dagar.
Wow. Var det, kändes det nervöst eller?
Ja, det var lite nervöst där, för att allt var inte liksom fixat än i det sista. Så det var väl det mest nervösa i det hela, men allt gick ju bra till slut.
Hur förberedde ni er? Liksom? Tobias, hur förberedde du dig som liksom den som ska stötta? Och hur förberedde du dig, Melanie?
Du kan börja först.
Ja, alltså det här kändes ju mer som att vi ingick och var som en enhet. Genom att vi pratade mycket om det här och att jag är ju den som är vid sidan om där. Och hur vi ska agera, hur jag ska lyssna på Mel och hur vi ska göra. Vi planerade väldigt, på det sättet. Samtidigt som vi tänkte att vi skulle go with the flow för varje förlossning som man har förstått. För jag lyssnade ju jättemycket på poddar innan. Och det var nästan lite skrämmande för mycket så här obehagliga historier också. Och sånt där. Men jag hörde också på många lyckliga förlossningar. Och jag förberedde mig med väldigt mycket innan på det sättet. Lyssna på andra och sen så att vi pratade hur vi skulle göra. Hur det skulle vara att... Melanie berättade att är det något så är det ju du som måste ta beslutet om det är något allvarligt som händer eller någonting sånt, eftersom att jag inte är kapabel till det i det stadiet riktigt. Och, ja, men vi förberedde, pratade med magen, berättade vad som skulle ske. Jättemycket kommunikation hade vi just med magen. Och, ja, men man berättade så barnet förberedde sig också och sa till där att jag kommer vara på utsidan här och hjälpa och prata med dig och mamma och livmodern kommer jobba tillsammans med dig och du ska bara go with the flow och sådär och jag kommer finnas här och du och mamma jobbar tillsammans och sånt där. Så man hade som en connection så med barnet också. Det var många sådana där förberedelser som vi gjorde. Det var väldigt mycket gemensamt att vi körde som en kärna liksom.
Jag försökte väl också mycket meditera, visualisera just födseln och också prata med magen såklart. Och i kärlek, men också gå in i mig själv och lyssna. Jag lyssnade också på lite såna här, vad heter det, hypnobirthing. Försökte liksom hitta tekniker och liksom kunna slappna av. Och sen gick vi också någon föd utan rädsla kurs i Stockholm också. Men jag försökte bara hitta tekniker och slappna av. Och också förberedde jag mig med så här, äta dadlar, dricka hallonbladste och gå på massage. Och gravidmassage och gravidyoga. I Bali fanns det fanns jättehärlig yoga där. Och så här, avslappning. Det var det. Och så gjorde vi massage också. Vad heter det? Perineummassage, eller vad heter det?
Det här har inte jag koll på.
Ja, men man masserar underlivet och liksom, så jag fick veta den delen och stretcha ut och sträcka och sådär.
Just det.
Just sista månaden. Hur gjorde du mer för förberedelse? Jag vet inte.
Känns som att du gjort mycket.
Mycket mentalt. Mycket mentalt förberedelse liksom. Och,
du gick ju på akupunktur och sånt också.
Akupunktur också hade de gratis på själva födselkliniken. Hade de akupunktur. Det var Happy Baby akupunktur. Så det var en nål vid knät. Och så var det nål på foten. En nål mellan ögonbrynen tror jag. Och det var väldigt avslappnande också. Var det. Och så fick jag också lite akupunktur just innan födseln.
Det låter verkligen som att ni har förberett er bra. Och som sagt jobbat som ett team. Det låter underbart. Mm. Okej, då får du ta med oss, eller får ni ta med oss här till när du börjar dra igång. Hur känner ni då?
Ja, det var kvällen innan, så det hade gått en dag över då tiden, eller egentligen, ja. Och då på kvällen kände jag lite små nypningar, det var kanske runt 11-tiden, vi satt väl och kollade på någon film eller jag kommer inte ihåg vad vi gjorde. Men, och då bestämde jag, men vi går och lägger oss helt enkelt. Jag kände ingenting mer, så jag gick och la oss och sov hela natten. Jag vaknade på morgonen, klockan 7 eller något sånt, jag hade sovit hela natten, var helt utvilad och härligt. Fortfarande var det bara små nypningar, det var liksom inga... Det var inga liksom, vad heter det, verkar egentligen riktigt, utan det var bara, så jag visste inte riktigt, är det på gång eller inte. Med slemproppen, den gick också på kvällen där
innan. Det måste väl vara det när blödningen kom där.
Ja, slemproppen gick på kvällen innan där också. Men det var fortfarande inga verkar, och vi åt frukost, vi tog en liten promenad, gick fram och tillbaka. Och sen kom ju hon, Robin Lim, hon som har födelsekliniken, och en barnmorska. Det roliga var att vi skulle ha två barnmorskor i Bali. En från Kanada och en hon som har födelsekliniken. Men just då var det också en svensk tjej som var volontär just under den tiden. Så hon frågade om hon också fick vara med. Så vi hade tre barnmorskor.
Wow, lyxigt.
Ja, så då kom hon, den svenska barnmorskan, och hon Robin då, hem till oss och skulle kolla. Och då var jag öppen 4 centimeter.
Ja, 4 centimeter.
Men då sa de, men du har inga ont eller något som verkar, så vi kanske kommer tillbaka. Men då bestämde de ändå att hon svenska skulle stanna kvar då, med oss. Och så, ja men vi tog det lite lugnt och pratade lite. Hon gjorde akupunktur på mig. Och sen hade vi pumpat upp poolen, tror jag va? Och sen var det någon gång 4:30, men då började jag känna lite. Alltså, jag hade lite småverkar innan där, men sen runt 4... Då började jag få lite mer verkar. Då ville jag hoppa in i poolen. Så de började fylla på poolen. Så kunde jag fortsätta.
Ja, och det här roliga i Bali då. De har ju inte jättestora såna här vattenberedande tankar då.
Nej, just det.
Så vad som händer när typ en tredjedel av poolen är fylld är ju då att det blir kallvatten som kommer istället.
Mm.
Så det blir ju att köra old school och börja ta alla... kastruller man hade där och stoppa på gasspisen och värma på vatten då.
Mm.
De avslutande 2/3 delarna.
Ja.
Så det olika utmaningar i olika länder helt klart.
Så det tog lite tid innan jag kunde hoppa in, och de plockade blommor som skulle vara i vattnet och gick runt där barnmorskorna. Men till slut fick jag hoppa in i poolen då. Ja, sen det var runt 5 kanske jag hoppade in i poolen.
Ja. Och sen så drog ju regnvädret in. Det var ju fullt regn och åska stora delen av kvällen.
Mm. Och då var ju barnmorskarna mest i... Vi hade 2 sovrum, så ena sovrummet var de mest. Och åt snacks helt enkelt. Och vi var där ute mest. Sen ropade vi ibland och ibland kom de och kollade. Men, för vi hade gjort så. Vi hade sovrum. Och sen var, emellan var det typ så vardagsrum, kök som var halvt ute. Men det var under tak, men det var halvt ute. Så det var där vi hade satt i födselpoolen. Och så hade vi utsikt mot vår pool och trädgården då. Och mitt under förlossningen så gick också elen.
Det är ju så här i Bali att det är samma som med vår mobiltelefon här, att när man har kontantkort att man toppar upp den då när det är slut på kontantkortet. Lite samma med elen då, så helt plötsligt där så var det bara becksvart allting, för det var ju skymning, allt hade skymt. Så det enda man hör är ju att det var ett hinduistisk tempel, jag tror det var Vishnu, den hinduistiska guden Vishnu, som de hade någon speciell ceremoni där för, och de höll ju på i en hel vecka och bara chantade hela, alltså dag och natt, så det enda vi hörde, det var kolsvart, och dag, eller så, det enda man hör är här, de här hymnerna från det hinduistiska templet och de olika mantran som kommer därifrån. Så det var väldigt så stämningsfullt. Men...
Och barnmorskan sen, det är ju levande ljus och sånt.
Ja,
och
du ringde, låter ju jävligt.
Jag ringde, han bara, vi är in the middle of a birth, liksom, i mitten på en förlossning här. Någon måste komma. Och då kommer ju en av arbetarna där, av han vi hyrde av, och ja, men, toppade på mobilen då, så att, eller toppade på elen, så ja, då fick vi ljus igen.
Ja, vi kanske skulle behöva elen till någonting, så det var därför vi...
Ja, men precis, man fattar att det är viktigt att ha, men det lät ju otroligt mysigt också.
Ja, det var väldigt mysigt
att faktiskt. Att få vara i den stunden ett tag, ja.
Ja.
Men då blir det verkligen, det känns som att du då, pappa Tobias, ändå fick vara ganska hands on på många olika sätt under den här förlossningen.
Ja, och på det också skulle Tobias filma också hela förlossningen, för vi filmade den också till vår YouTube-kanal. Så han skulle filma och vara med mig och fixa allt det där och hämta kokosvatten. Jag bara, du går ingenstans.
Och ändå skulle jag hämta kokosvatten och sen skulle jag försöka äta där lite frukt, lite jackfruit och sånt. Ja, det var ju svårt där. Så att,
Så låg jag där i poolen och verkarna och sånt. Barnmorskan satt i andra rummet åt snacks. Men sen, ja men runt fem, då började det ont. Eller halv fem, fem. Och sen, ja men då jobbade vi på där. Försökte slappna av varje verk som kom och bara ta det lugnt. Och sen är väl Aurora född 21 och 22. Så vad blir det? Från, ja, men runt klockan 5 till 21 var det väl lite med hårdare verkar.
Ja. Men hur kände du, bara liksom, var det någon gång du ångrade att bara, fanken, varför gjorde jag det här hemma? Varför är jag inte på ett sjukhus där jag kan få epidural?
Just i stunden tänkte, då var man så här, det var en så här upplevelse nästan som man såg sig, som man stod bredvid poolen och såg på sig själv föda. Det var som en jättekonstig upplevelse, verkligen, en tid i förlossningen. Det är som man såg på sig själv, bara, ja, men där sitter, ligger du. men det var... Jo, självklart, jag tror alla har en sån, vart man är född tror jag att man har en punkt där man bara, shit, jag tror, alltså, det här funkar inte. Man säger bara, jag vill liksom, jag vill inte längre, utan nu, jag orkar inte, nu är det slut på det här. Men det gick ändå hyfsat snabbt och ändå bra. Och Aurora, hon, alltså vattnet gick ju inte, så hon kom ju ut i, vad heter det?
Säcken
i
kaos.
Ja, säcken i huva.
Wow.
Så de tog ju bort på forthinnan liksom på henne. Sen fick jag upp henne på bröstet då när hon var född.
Hur var den känslan?
Ja, det var väldigt härligt. Fast just innan när vi var i poolen, så när just huvudet kom ut så kom det mycket blod. Så de var tvungna att ta mig från poolen då. Med huvudet hängande utanför Auroras huvud mellan benen.
Vi visste inte alls vad som hände. Utan de bara, Mellan måste upp på poolen. Du sätter dig här. De tog upp Mellan på en soffa då. Och sa att du sitter här och sen håller den i handen. Så håller den i ögonen och så här. De förklarade aldrig riktigt vad som hände. Vi förstod att det var något skumt där. Så att, men det gick ju bara några sekunder så kom Aurora ut igen.
Okay.
Och då slutade ju det blöda. För de var ju rädda att det skulle ha hänt någonting. För då, därför var de tvungna att ta mig bort från poolen. För de ser inte hur mycket blod som skulle komma i vattnet när det alltså, åker ut. Så,
nej, just det.
Men de sa bara att min kropp var så redo att föda. Så liksom, sen efter Aurora hade kommit ut så kom ju moderkakan också. Det dröjde inte, jag vet inte, det kom nästan direkt.
Ja, det var typ direkt.
Okay.
Men vi såg ju aldrig hon kom ut där året genom att Mello låg som på huk eller framåtlutad på soffan och jag stod och kollade på Mello och liksom sträck hon på håret och, eller på i ansiktet.
Sen fick jag upp henne på rösten, men just då när jag fick upp henne så var man väldigt så här yr eftersom man hade förlorat lite blod. Så var jag yr och så bara, jag måste nästan sova. Jag kände mig så här, jag försökte hålla mig vaken liksom, fast jag liksom var jättetrött, men sen gav hon som hade förskrinken en bit av moderkakan jag fick skulle svälja och sen ta en dadel efteråt, just för att det hjälpte till att få liksom, hjärnvärdena upp och allt sånt där, och att det var bra för kroppen och sånt. Och då gjorde jag det och sen fick jag lite mat och sen låg Aurora säkert på mitt bröst säkert av en timme innan ens vi kollade om det var tjej eller kille.
De frågade, ska ni inte kolla vad det är för kön? Just det. Jag var ju så tagen av stunden. Ja, alltså, så imponerad av Melanie, vilket fantastiskt jobb hon gjorde. Alla kvinnor alltså, som föder barn. Alltså, när man har sett det här, alltså, vilken urkraft. Alltså, det bör lyfta på hatten till alla kvinnor. För det, alltså, det är någonting som är utom dess jord nästan. Alltså, det är helt otroligt.
Sen efter det så vi valde ju att göra en lotusfödsel, så vi behöll moderkakan, så vi saltade in den och fixade den, satte i en korg och de vägde Aurora och fixade sådana här saker. Sen tog väl två barnmorskor mig och tvättade mig i badrummet, de duschade av mig, tvättade mig, tog på mig kläder och sen städade de ute bort allting de andra barnmorskorna och hennes man kom också och hjälpte till att städa. Så allt var fint när vi kom ut efter man duschat och allt var renstädat. Och sen sa de hej då, klockan var väl 12:30 och såg vi där med en bebis. Ja.
Oj då, vad ska vi göra nu? Nu har vi den här plötsligt, vad händer nu?
Väldigt speciellt alltså. Men får jag, det här med lotusfödsel, vad innebär det? Jag tror inte jag har hört det begreppet
innan. Det innebär innan. Att man behåller moderkakan innan och saltar in den och sen får den tills den lossnar själv. Så då går man ju runt med barnet och så har man den lilla moderkakan, en liten korg som är liksom en fotboja fast sitter fast i naveln. Och sen efter några dagar, ofta tar det mellan 4-10 dagar så lossnar själva navelsträngen från naveln. Det är mer spirituellt för att liksom man ska vara en lättare inkomst till våran värld. Man kallar ju det sin lilla syster eller lillebror om man är tjej eller kille.
Och det där var de ju väldigt vana med i Bali också, eftersom att det är jättevanligt det där. De kallar ju alltid sin moderkaka för little brother or little sister.
Intressant, jag har inte hört talas om innan. Spännande. Du, Tobias, jag tänkte också, hur upplevde du det liksom nu? Du hade ju förberett dig väl och så, men att ändå vara där bredvid och liksom absolut kunna hjälpa, men ändå inte kunna liksom ta bort smärta, eller du vet, den känslan. Hur upplevde du den här förlossningen?
Man gick in i en typ av hypnos nästan. Det var ju som bara fokus, alltså just Mello, att hon skulle ha det bra, att... det skulle liksom, att jag skulle finnas till hand. Alltså, det var som ett speciellt fokus samtidigt, 100% samtidigt som en alltså typ av hypnos som man gick in i där. Och gjorde allt som Mello sa och bad om. Sen var det lite svårt där, för jag fick inte lämna henne samtidigt som jag var tvungen att gå in till kylen och hämta kokosvatten eller frukt eller någonting. Och så där. Det var ju en speciell situation. Sen frågade man ju barnmorskorna ibland, är det här normalt? Ska det vara så här? Ja, så att de där och käka snacks bara. Liksom, att det var
de var avslappnade.
Men man var som inne i som en hypnos, man bara, det var som bara någon par automatik som styrde en och du gick in i den här fulla fokusen för att göra det bästa av situationen och kunna vara med, fast man vill ju kunna transferera över smärtan på sig själv också. Det tror jag alla män som har varit med på en födsel känner, att det känns nästan lite hemskt att bara kvinnan ska ha all den här smärtan, men man försöker göra så gott som man kan, gå in i det här, tänka på vad man har lärt sig på till exempel den här föda utan rädsla kursen och så där, liksom hur hon ska tänka och liksom tänka att med tyngden neråt och slappna av, och man säger att man ger massage och så där, men det är ju svårt det där att du inte kan göra så mycket för att hjälpa till annars, för man försöker göra det bästa och det är fantastiskt imponerande att vara med och se någonting sånt här.
Och jag ville ju föda helt naturligt. Jag ville inte ha någon smärtlindring överhuvudtaget. Jag ville helt enkelt låta kroppen jobba helt fritt. Och, alltså jag skulle lyssna och låta kroppen, alltså lita på kroppen att den kan göra det. Och det var ju hårt vissa tider. Man kände såhär, shit, vad har jag gett mig in på? Men i efterhand tycker jag det var väldigt skönt. För då kunde kroppen jobba själv. Så jag sprack ju ingenting. Så jag behövde inte sy någonting heller. Så det var ju väldigt snabb läkning efteråt.
Verkligen. Sen kom det ju direkt när du låg där och hade Aurora på bröstet med någon typ av urtblandning och stoppa mellan benen och sådär. Så att de var väldigt alltså, duktiga rent...
En varm handduk.
Ja, varm handduk och några homopatiska urter och sådär.
Melanie, hur upplevde du Tobias då? Om du får betygsätta honom i hans jobb.
men jag tyckte han ju, alltså, gjorde det jättebra. Han hade ju ändå mycket... Alltså, det kanske är, det är ju jag som gör det mesta av det hårda jobbet, om man säger så. Men han hade ju också ett hårt jobb eftersom han var tvungen att stötta och ta mycket ansvar. Om någonting hände så var det ju han som måste liksom säga till barnmorskarna så här gör vi. Han hade ju ändå ett stort ansvar på sina axlar. Och han, det där jag tyckte kändes väldigt bra, för han var väldigt alltså när vi kunde föda hemma kunde vi bestämma hur vi ville ha det. Så han var ju väldigt delaktig i hela förlossningen och efteråt och kunde vara nära och se allting och vara med och hjälpa till. Så det var men det jag tyckte var väldigt härligt och trevligt att ha någon man litar på så nära sig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och om vi går lite framåt då, och ni kanske börjar bli sugna på syskon till Aurora. Var befann ni er då någonstans?
Av en slump befann vi oss också i Sverige.
Jaha. Okay.
Vi var sommaren i Sverige och kände, ja men det var inte heller planerat helt enkelt. Vi tog det bara som det kom.
Vi var väl på ett hälsohem då du började ana lite.
Ja, alltså vi var på hälsohem i, vad heter det, Dalarna.
Ja, Masersgården här, och spelade in video åt dem.
Och då började jag till slut efter veckan bara, usch, maten började smaka lite konstigt och äckligt. Alltså, är det jag som äter för mig? Eller du vet, jag började må lite så här, så frös jag väldigt mycket och så jag bara, alltså var trött och så här. Ja, men sen när vi kom tillbaka därifrån, då tog vi test och då såg jag att jag var gravid. Och då berättade vi det för Aurora också. Alla var med och kollat på testet. Mm. Okej, nu tar vi testet och så kollar vi på det. Och så,
hur gammal var Aurora då?
Aurora var nästan tre.
Ja, nästan.
September. Ja, men hon skulle fylla tre efter tre månader. Så hon var två år och 9 månader. Fast vi visste inte riktigt hur långt gången jag var. Då var vi bara, nu måste vi tänka tillbaka. Så, här, så att vi räknade. Men då såg vi, till slut misstänkte vi att ja, men det kommer säkert i maj. Men det var också skillnad. För att med Aurora mådde jag illa typ för 3 veckor ungefär. Ja. Eller 2-3 veckor. Just efter de sista 3 veckorna innan den första trimestern. Men med Indigo var det bara typ 1 vecka. Eller en halv. Vi skulle sen åka den sista veckan i Sverige. Sen skulle vi åka till Spanien. Och då slutade jag må illa helt enkelt när vi kom till Spanien. Jag vet inte om det var värmen eller vad det var. Att man förflyttade sig från en plats till en annan. Men så det var ju väldigt skönt.
Mm. Vad tyckte släktingarna den här gången då? Att ni, men ska ni verkligen utomlands
igen? Ja, men vi var ju redan på väg. Vi skulle ju bara vara en vecka till, typ eller 2 veckor till i Sverige. Så skulle vi ändå ge oss av till Spanien och sånt.
Så vi såg ju ingenting.
Nej.
Okej.
Nej, så vi berättade faktiskt på julafton. Skickade vi foto. God jul, här kommer en julklapp som kommer i maj. Så vi hade tagit en bild på stranden, vi låg där och rådade och pussade magen. Och så vi berättade också ganska sent att jag var, eller vi skulle få barn. Och de blev ju jätteglada, men då visste de ju redan att de kommer föda utomlands. Det är inget, inget snack om saken längre.
Just det. Vad kände ni då? Var det Bali som suktade igen eller kände ni att ni ville stanna i Spanien då?
Vi kände att alltså, vi ville åka till Bali, men då var ju gränserna stängda. Och vi
just det, det är klart. Pandemivärlden.
Ja. Ja, så vi ansökte om visum, betalade för det, men vi kunde inte åka för de öppnade inte gränserna i tid. Och då började vi kolla efter lösningen i Spanien. Vi tänkte först föda på någon ö i Spanien. Men,
La Palma,
ja, vi hade kontakt med barnmorska, men till slut så sa hon bara i slutet, bara, nej men nu jag tänker, jag har avsagt mig det här och jag tänker inte göra födsel hemma. Lycka till bara. Inget mer svar. Så tur att vi hade inte bokat flygbiljetter än. Så då frågade vi en som vi kände som gjorde kombucha. Om han visste något, för han var från Spanien och hade varit i Bali. Och då skickade han en länk där det fanns alla i Spanien som hemmafödslar. Och då skrev vi mejl till allihopa som hittade mejl till. Men det var bara en som svarade. Och det var hon, vår barnmorska. Ja.
Det var väl någon annan som svarade på spanska som bara kunde spanska. Så att, ja. Men det var roliga var ju med den här barnmorskan. För vi skrev lite history då. Att hon hade ju också varit på Bali på den här födselkliniken. Och jobbat tillsammans med den här Ibu Robin Dim en månad. Så att hon kände ju väl till som tänkte... Ja, men vilket sammanträffande.
Ja,
det här måste ju bara vara menat.
Och vi pratade med henne och då bestämde vi att vi skulle åka flytta dit. Det var bara ungefär 2 timmar härifrån där vi bodde. Och då började vi leta villa där. Men det var väldigt svårt för en liten stad med bara 2000 invånare.
Orba heter den.
Orba, ja. Och det var svårare än vi trodde. Men vi satt och mediterade och visualiserade. Och till slut kom faktiskt en villa upp som var perfekt verkligen. Det var som gjord för oss. Och det var liksom så här, men det här är meningen verkligen. Så vi blev väldigt, väldigt, väldigt glada. Och då flyttade vi faktiskt på 1,5 dag efter vi bara, men vi tar den. Så blev det flytt snabbt.
Det underlättade att redan vara lite vagabond familj då när det blir såna snabba puckar.
Jo, det var ju det. Så vi flyttade dit och började träffa barnmorskan. Hon började komma och göra kontroller. För jag hade inte gått på några kontroller. Jag hade bara tagit blodprov i Sverige.
Ja, sen hade vi hade varit och gjort ultraljud också i en privat klinik där i Torrevi Sjövård.
Men då började vi planera det. Hon kom till oss och kollade allt var okej. Den här gången fick vi födselpoolen i god tid. Eftersom vi hade inga andra födslar just den månaden så fick vi poolen i tid och vi fick en boll och allt sånt där. Vi började planera och jag började visualisera. Jag ville den här gången, för det var ju mörkt i Bali när vi födde, och den här gången ville jag föda när det var dagsljus. Hon bara, men man vet aldrig, så barnmorskan, vi får se hur det blir. Jag bara, men nej, jag vill inte föda på natten, för då var vi tvungna att föda inomhus. För jag ville ju föda utomhus med den fina utsikten. Ja. Så att vi hade ett hus som var högt uppe på ett berg med fina dalar, man såg havet. Det var väldigt, väldigt vackert. Och de hade liksom en liten uteplats med tak över. Så jag bara, nej men där vill jag föda. Jag hade redan bestämt mig, där vill jag föda. Och då började jag liksom visualisera och jag började planera. Och här ska vi ha poolen och allting. Sen så gick Indigo väldigt mycket över tiden. Så jag tänkte, shit, vad ska han komma? Läst mycket och mycket, men han gick 6 dagar över tiden. Och då var det så här att jag började känna, eller jag kände inte på natten, jag gick på toaletten på natten. Natten kan vara kanske 3:30, 4. Jag gick på toaletten, vattnet hade inte gått med Indigo heller. Och då gick jag på toaletten och kände jag att jag har lite ont i magen. Jag tänkte såhär, nej men det är väl ingenting, det var ingen värk eller något. Jag bara, nej men det är lite ont i magen har jag. Och sen gick jag till Tobias, men jag väcker Tobias i alla fall. Jag vet inte om det är begång eller någonting, men jag har lite ont i magen liksom, det är ingen värk eller något sånt. Och då ringde han barnmorskan så hon kunde ringa en annan barnmorska som bodde 2 timmar bort, så hon kunde ta bilen och komma. Och sen gick vi och la oss, försökte ligga lite så här, men Och så när vi går och fixar födselpoolen så gick vi ut, det var helt kolsvart ute. Vi gick och fixade födselpoolen, pumpade upp den och tog ner alla handdukar, alla grejer vi skulle ha. Och ja, började liksom fixa. Mm. Och sen gick vi, ja men vi går och sover lite stund. Det är bra att liksom vara utvilad. Så gick vi och la oss. Sen vid 7 då tänkte jag, nej men nu ska jag gå och bada i poolen, tänkte jag. Då hade jag först klockan när jag verkade, då hade jag fem minuter mellan verkarna. Så det var ingen så här, alltså det var bara lätta verkar. Det var lite små nypningar man kände, så det var ingen som gjorde ont. Man kände att det var liksom, lite, magen blev lite hård.
Mm.
Och så gick jag bad i poolen, tog några verkar i poolen, simmade några varv, stannade till och lutade mig mot kanten och tog en verk och sen simmade jag vidare. Och sen gick jag upp och duschade. Vi tog några foton också, eller hur? Mm. Vi bara, vi måste ta foton, sista fotbilderna.
Exakt,
på magen.
Det, de är viktiga.
upp i soluppgången, liksom. Det här blir magiskt. Liksom. Stod vi där och en verk, bara, vänta lite, jag måste vänta.
Och så själva miljön runt omkring det var ju som helt magiskt. Jag vet inte om du sa det, alltså berget runt omkring, du ser havet i horisonten, en vacker dal nere, du är uppe på ett berg, alltså det är svårslaget, den där utsikten.
Ja, det var
alltså
helt magiskt, poolen. Och då tänkte vi, ja men jag går och duschar, sen berättade vi för Aurora, så vi la oss i sängen och då var det inte så här, eftersom verkarna var 5 minuter emellan, det var inte så hårda verkar heller, så jag försökte bara slappna av varje verk som kom, fast det inte gjorde ont, för jag tänkte, ja men det är ändå, kroppen jobbar och liksom, försöker slappna av. Så berättade vi för Aurora, hon var jätteexalterad. Hon har ju hela graviditeten, som hon fick reda sig skulle få barn, så att hon sagt, ja men min lillebror, sa hon hela tiden.
Ja. Och vi försöker förklara till henne att, ja men Aurora, det kan ju vara så att man vet inte riktigt, det kan ju lika gärna vara en tjej som kom ut. Nej, jättesur. Det är en lillebror.
Mm. Det är en lillebror. Ja. Så här.
Så det är Indigo.
Hon visste redan att men det är en lillebror. Jag vet inte om hon hade sjätte sinne eller vad hon hade, men hon visste redan. Men det är min lillebror som kommer. Så vi sa till henne. Så många av våra YouTube-videos pratar vi om att lillebror kallar vi magen hela tiden. Så vi, automatiskt börjar vi också kalla det för lillebror. Men då berättade vi för Aurora. Hon var jätteglad. Hon skulle ju vara med på födseln.
Mm.
Och vi berättade, men nu snart kommer lillebror.
För fråga där, för det är någonting vi har diskuterat lite tidigare i podden om syskon ska vara med eller inte och varför inte och så vidare. Hur gick era tankar där?
Vi frågade Aurora och hon sa att hon ville vara med.
Mm.
Vi bestämde att vi skulle ha någon. Vi bestämde att vi skulle ha någon som kunde vara med Aurora, eftersom både Tobias skulle behöva vara med mig om det hände någonting och jag var ju så inne i arbetet då, så vi bestämde att vi ska ha någon till Aurora som hon känner sig trygg med, som hon har träffat några gånger, som hon kan liksom leka med och sånt, om det tar lång tid och så. Mm. Så då hade vi en som skulle komma och liksom, pyssla lite med Aurora och göra lite sån saker, som hon får vara nära om hon vill, komma och kolla. Och hon tyckte det var jättekul att förbereda poolen, sätta på vattnet, hon hjälpte till och fylla på poolen och gjorde mycket sånt där arbete. Tyckte hon var jättekul.
Ja. Sen lärde vi oss också från andra födseln i Bali att vi skaffade en fotograf som faktiskt kunde filma, för att i Bali också, om man bara snabbt blickar tillbaka dit, så fick vi inte med själva slutet av födseln, för det var slut batteri och Mello ville att jag skulle stå bredvid henne, så jag kunde inte gå och stoppa in extra batteriet heller.
Just det. Att,
nu hade vi en fotograf också som kom
och sen hade vi våra två barnmorskor och då men vi berättade till Aurora och hon var jätteglad. Och sen pratade vi också med hon som skulle komma med Aurora och fotografen, att de skulle komma i tid. Och sen gick vi och gjorde frukost, satt oss frukost, hade det mysigt, satt där åt frukost. Och sen tänkte jag, men vi går en promenad runt kvarteret. Det är liksom högt upp dalar och sånt där. Men när jag hade knytt på skorna, jag bara, nej, det här går inte. Och klockan var då 9, lite över 9 va?
Ja, alltså det var någonting helt annat än vi såg förra födseln. Det kom ju som i lugnt, stegrade uppåt. Det här var bara att de böjde sig ner och knöt skorna, så bara, var det som att read and switch, så kom det otroligt mycket mer kraftfulla verken.
Jo, det kom mycket mer kraftfulla verken. Jag tog på mig skorna och sa, jag bara, nej jag klarar inte av, vi går runt huset ett varv. Du bara ringde barnmorskan, jag vet inte om ni måste komma redan nu. så vi gick runt poolen ett varv. Eller runt poolen, huset ett varv. Och jag vet inte, för det var så här trappor ner runt huset, sen upp, för det var i slutningen av ett berg, så det var lite trappor på båda sidorna av huset.
Mm.
Jag bara, åh gud, nu börjar det ju ont. klockan, ja men klockan var väl sen, ja men klockan kanske var klockan halv tio.
Mm.
Halv tio då. Och då gick vi ner till pool, alltså där vi skulle föda då, födseldelen, och låg där och slappnade av lite, jag låg där på huk och lite så här, och sen ringde vi, ja men nu får ni komma, så skrev vi nu får ni börja komma, och då kom ju barnmorskan, var det typ 9:50, typ 9:45 eller något sånt, kvart i tio, och då började jag fylla på poolen och sånt, och jag hoppade väl i poolen runt.
Samtidigt då, efter just när de hade kommit, så började också komma blod då, så att jag vet inte om det var då slämproppen gick, men det kom ju lite mer blod än
för den här gången hade inte slämproppen heller gått, utan det var helt så det kan vara då slämproppen gick också, och då frågade jag, är det här bra? Och hon bara, jo men det är ingen fara liksom, det är bara hoppa i poolen, så barnmorskan då. Hon kollade först hjärtljuden och allt var bra. Hoppade i poolen. Och precis när jag hoppade i poolen, då blev det... Du vet, så då kom liksom... så då kom redan de här sista...
Krystvärkarna
igång. Och jag bara, vad är det som händer? Jag bara, alltså, vad är det som händer? Hon bara, jo men alltså, det är dags snart. Jag bara, va? Dags? Jag tänkte att det skulle vara 5 timmar liksom, i poolen igen. Liksom. Så jag bara, va? Redan? Och sen efter några krystvärkar så... Eller efter några, ja så var ju, kom
huvudet.
Huvudet ut. Jag kände bara, rump, som en hiss som åkte ner. Rump, kände jag att barnet bara åkte ner. Och sen han kom ut med ena handen på huvudet.
Mm.
Så i videon ser man, det är ingen som barnmorskan sa till mig, men i videon ser man att jag vrider på mig. Och hon sa att efteråt så det var bra att jag vred på mig, för det var lättare för honom att komma ut. Men det var något i kroppen gjorde automatiskt.
Just det, den bara kände med att nu måste vi göra så här. Ja. Coolt.
Och så var jag i poolen där och sen vred jag lite på mig och sen kom huvudet ut. Sen efter det, efter andra veckan så kom ju kroppen också ut. Så tog jag plockade upp honom i poolen och la honom mot mitt bröst. Och då visste vi inte heller om det var pojke eller flicka, men vi kollade efter. Så sen, för att hon som skulle kolla Aurora, hon hade ju precis kommit när jag skulle hoppa i poolen. Mm. Kom precis då. Så, och typ 5 minuter efter hon hade kommit så bara, Aurora kom hit nu, snart är det. Och alla var helt så förvånade, bara, va? Kommer det redan? Hon hade ju liksom avbokat allt över hela dagen för att hon skulle liksom göra det här. Och, så han är född 10:24 på morgonen.
Oj, shit. Ja, det var det verkligen. Alla hann fram precis i tid.
Ja, jag var inte ens trött efteråt. Jag bara, vad är det här? Jag blev nästan snuvad på förlossningen, kändes det. Och då låg vi i poolen säkert av en timme mer.
Ja.
I poolen och bara bytte handdukar och sånt. Så det var väldigt mysigt. Sen till slut så bara, men då kom så kollade vi. Så var vi alla kolla ihop liksom. Men det är ju en kille. Så här var bara... Aurora var direkt. Ja, hon var jätteglad. Och,
vad tyckte hon om förlossningen då?
Alltså det gick ju så snabbt så hon var ju inte heller. Hon bara, åh titta huvudet kommer. Så, du kände på huvudet, jag kände på huvudet. Men jag tror inte Aurora kände på huvudet.
Nej.
Så han kom ju också ut i segerhuvud. Fast vattnet sprack när hans huvud kom ut. Då gick vattnet. Sen flyttade vi bara, vi hade så stor uteplats och vi flyttade bara ut på en madrass vi hade och sen vi fina utsikten där och de kollade allt, de satte på någon sån där, de blandade med lera och såna örter och
grönlera va?
Och satte du på magen efter födseln, just för att det var bra verk. Och då åt jag också sen också en bit av moderkakan och så saltade vi in den, vi gjorde en lotusfödsel den här gången med och satte in den i en liten korg. Och så jag låg där med Indigo i väldigt länge i famnen. Och sen fick väl du... Nej, sen skulle vi väga honom igen. Och efter det så fick du hängde med mig och duscha och fixa i ordning mig också. Det är det som jag tycker är bra med hemma förlossningar. För alltså, du får så mycket...
Otroligt bra service om händertagande. Att de har... Bara den här födseln att fokusera på. De har ingen som har i bakhuvudet att oj, nu ligger det in på tvåan och in på trean också som man kanske måste gå in till eller någonting sånt.
Så de kunde vara 100% fokus. Barnmorskan hann ju inte vara där länge ändå. men det var ju bra att de var där också. För det är säkert att man kunde föda utan barnmorskor också. Men det är just det här eftervården tycker jag. Det tycker jag är viktigt att de ser att allt det stämmer och allt är okej med barnet och sånt.
Apropå det du sa där Tobias, måste det också vara så otroligt givande för dem att få jobba på det viset, att liksom i lugn och ro få assistera och hjälpa en kvinna eller en familj istället för att hetsa runt liksom, som det ser ut så mycket på framförallt svenska förlossningsenheter.
Och sen nu också när det är pandemin och sånt, var vi, alltså själv i Sverige så visste man ju inte om de skulle få vara med, alltså parten och sånt där. Så vi kände att det var ju väldigt guldläge, och sen ingen behövde mask, ingen så här restriktioner, allt var väldigt fint och alltså fin utsikt och allt var jättemagiskt verkligen. Och så låg vi där.
Och du fick föda i dagsljus.
Ja, jag fick föda i dagsljus. Och det var så underbart. Jag trodde verkligen inte att jag skulle bli innan lunchen. Alltså jag trodde bara, men det blir väl mot kvällen ändå, liksom eftermiddag kanske runt 5 eller något sånt. Så det var väldigt... för vi skickade en foto när det var igång till våra föräldrar. Okej, nu är det igång. Och sen typ en halvtimme efter. Okej, nu har han kommit. Så de bara, va?
Vad hände?
Mamma sa ju också, hon visade på jobbet. Ja, men nu är det igång. Och sen kom hon ut eftersom hon hade tagit en patient. Och bara, okej, nu har han kommit. De bara, va? Redan? De var ju också helt chockade. Men så vägde de honom och så fixade lite i ordning. Städade upp allting och fixade helt i ordning allt. Och sen åkte de också. Så låg vi, jag och Aurora och Indigo, och vi, du också, men du gick och hämtade lunch och fixade mat och sådär. Men vi låg ute hela dagen i den där uteplatsen och kollade på Max utsikten. Han låg hud mot hud hela dagen. Vi hade bara en filt på honom och det var jättemagiskt hela dagen. Sen när det började skymma, då gick vi in.
Först då gick Gud, in. Det låter helt underbart. Man blir nästan helt... man känner igen den här också, känslan av att ha den här nyfödda bebisen hud mot hud. Det är otrolig känsla. Hur upplevde du då, Tobias, den här förlossningen jämfört med den första?
Ja, det var ju, kan man säga, ganska mycket som natt och dag, literally också, som det var. Alltså, man hann ju knappt med, just att det var så lugnt där i början.
Jag hade inte gett någon support nästan till mig.
Nej.
När jag var i poolen, för det kom inte så snabbt. Du fixar ju bara in i vattnet i poolen, sen bara plupp in och sen...
Ja, vi hann ju lite grann där, men alltså just från starten, alltså när du väckte mig där på natten och sen så, det var ju knappt igång, det var bara liksom att det gjorde lite ont i magen och sen var det ungefär samma det och sen så var det ganska lugnt där, att du tog de där verkarna när vi simmade i poolen på morgon och sen på lunch, eller vid frukosten var det också ganska lugnt. Och sen bara som den här knappen som du vrider över, switch, så kommer de här kraftigare verkarna. Mm. Och sen efter det så var ju de. Men det var inte så att det stegrade någonting. Och sen när Melanie bara sätter sig i poolen och det bara... Jag bara hängde inte ens med. Alltså, det var som att någon bara tryckte på startknappen direkt. Liksom på det pang nu liksom... Och sen var det liksom igång, som sagt, han inte ger jättemycket support, man masserar lite och sådär och sitter bredvid poolkanten och sådär. Men sen var ju barnet ute.
Jag försökte också den här födelsen bara slappna av och låta kroppen jobba och även den här förlossningen sprack jag inte heller. Så som tur behövde jag inte sy någonting heller, så det var också väldigt snabb läkning efteråt. Ännu snabbare än första förlossningen. Eftersom det hade gått så snabbt ut. Så alltså, efter några dagar var jag som på banan igen.
Men jag trodde inte alltså, att man kunde föda barn alltså, så där snabbt. Man har ju sett på YouTube och sånt att det går snabbt. Men det där var ju helt enormt. Alltså hur det kan gå så snabbt jämfört med hur det var gången innan. Att det var inte utdraget ska jag säga. Men det var ju mer intensivt än längre tid. Där vi mer jobbade som ännu starkare kärna genom att det var så länge. Här hann vi bara typ bilda kärnan. Och sen säger det plopp som Aurora säger. Plopp! Och sen var barnet ute. Och sen, vad var det hon sa också där? Mamma, kolla på din mage eller någonting sånt efter barnet kom ut. Och så gulligt.
Den är platt.
Ja, den är platt nu.
Jag tänkte säga att vi hade, alltså, det är inte så att vi och Aurora bara kom det med förlossningen. Utan vi hade förberett Aurora och berättat ungefär hur det kommer gå till. Hon har ju sett sin egen födselvideo flera gånger.
Andra födselvideos också. På.
Ja, så vi har kollat först att det ser fina födselvideos och sånt. Så det är inte något läskigt. Utan, så hon tyckte det skulle vara jättespännande att vara med. Och hon ville ju vara med. Frågan flera gånger, hon ville vara med. Hon var ja, det vill jag. Och så vi berättade, vi berättade helt enkelt hur det skulle gå till. Och det roliga var att Aurora, innan vi ens visste att jag var gravid, så någon månad innan började Aurora leka att hon var gravid eller skulle leka föda barn och sånt där. Så det var lite så konstigt, undrar om hon visste liksom att jag var gravid eller någonting.
Sjätte sinne eller någonting.
För då ville hon plötsligt bara leka gravid. Hon satt nallar under magen och jag skulle föda ut dem och jag skulle vara gravid och vi lekte jättemycket sånt. Så Under hela graviditeten lekte vi väldigt mycket födda barn. Och nu kommer babyn och nu sitter vi i födselpoolen och nu kommer moderkakan. Och så hon visste redan allt, hela proceduren. När vi skulle väl föda.
Jag tänker på det också, Tobias. Det är nog att många partners som Elsa kan ibland få frågan, vill du känna på huvudet, men man är kanske lite osäker på om man vågar eller vill. Hur upplevde du det att känna på huvudet där på Indigo?
Ja, det var något som var helt enormt, eftersom att jag hade ju velat känna på huvudet även på Aurora, men vi såg inte ens när Aurora kom ut. Då fick man verkligen se när ett barn kommer ut, känna på huvudet, och där är det där lilla livet som vi har skapat. Och det var ju alltså fascinerande när man tar på huvudet och man liksom känner bara en enorm kärlek som strömmar genom kroppen. Alltså det var alltså utom dess jord nästan, höll jag på att säga, men... Det var fantastiskt. Jag tror inte det går att beskriva ens, utan det är någonting man måste uppleva.
Så en stark rekommendation att säga ja tack när man får det förslaget.
Ja, verkligen.
Och sen då var ju hinnan också intakt. Så det var ju mer som en hinna liksom, och kände igenom huvudet. Det var ju vatten också. Men jag får med att jag kände på Auroras huvud, för jag liksom sträckte ner handen för att de frågade om jag ville känna på Auroras huvud. Jag kommer inte ihåg riktigt om jag gjorde det eller inte. Men jag kommer ihåg att de frågade mig i alla fall, så vet jag inte riktigt. Jag har ingen minne om jag gjorde det. Men just den här fasen, då kände jag, det var helt inne när jag kände när han började komma ut och sådär. Så det var väldigt
härligt. Ja, men bara den här logiken, att det kan skapas en människa i en kropp. Och sen att kroppen vet när det är dags. Och sen för ut den genom att den jobbar med alla dess alltså muskler. Som jag ser på när man ser i alla fall på förlossningen. Alltså det är ju inte bara alltså, de nedre musklerna som jobbar. Utan det är som hela kroppen som är i en fas, i en process. Och det är ju helt enormt och bara fantastiskt att se.
Ja, det är verkligen otroligt fint beskrivet, hörni. Det har varit jättespännande att lyssna till er historia. Har ni någonting som ni skulle vilja skicka med? Något tips eller råd till någon som är gravid idag? Förutom att känna på huvudet under förlossningen.
Lita på kroppen också. Och sen våga slappna av. Och så länge det är en frisk graviditet, så alltså, våga bara låta kroppen få jobba. Och att inte se vad normen gör, utan känna, men vad vill jag, hur skulle jag vilja föda, att man verkligen går igenom, men hur vill jag att min födsel ser ut. Sen kanske inte blir som man har tänkt sig i slutändan, men då har man ändå haft en plan och liksom en vision hur man skulle vilja ha det. Vill du föda på sjukhus, känner du dig tryggare, jo men gör det då. Alla är inte ämnade att föda hemma eller i ett annat land eller vad man vill. Vissa kanske väljer, men jag vill föda hemma, men kanske inte.
Alla vill inte åka till Bali under ett vulkanutbrott.
Nej, exakt. Eller under pandemin i ett annat land eller. Men jag skulle säga att lyssna på kroppen, gå igenom hur du vill ha det, prata med andra, gå igenom om du har några vissa rädslor eller någonting, gå igenom dem, jobba på dem och liksom meditera. Och visualisera liksom hur du vill ha det. För då ofta har man en bild liksom hur man skulle vilja ha det. Och då kan man även berätta det. Men så här skulle jag vilja ha det. Sen vet jag att det kanske inte blir 100% så. Men så här är vad jag har för vision.
Jag tycker så här från då, pappa-perspektiv. Involvera din partner så mycket som du kan. Prata, så här vill jag ha det, så här kommer det gå till. Har du några önskemål i det här? Vad känner du? Vill du göra det här? Hur känner du inför det här? Alla förlossningar är ju olika. Men det går ju att planera, involvera varann. För att ju mer du involverar din partner, kanske sitta och se på videos tillsammans, se om olika födselstilar, tekniker, du har hypnobirthing, föda utan rädsla, orgasmic birthing, alla möjliga olika saker. Kolla på det här, se vad som kan tänkas passa er tillsammans, gå igenom det, prata, vara som en stark kärna och prata med barnet i magen. För att den hör ju röster och det ger väldigt mycket. Jag som tänker lite mer så här spirituellt, att barnets själ är ju ändå med och hör och ser dig och att du pratar med den, även att den hör, den får liksom hörseln och allt det här i magen. Så involvera varandra så mycket som möjligt. Mm. För att jag tror även som kvinna att om man har involverat sin partner, då kan jag få den tanken i alla fall att då känner sig kanske du triggare eftersom att du har pratat med din partner, gått igenom allting också.
Mm.
För att då blir ni en starkare kärna tillsammans som jobbar på ett väldigt bra sätt. Så det är väl det som jag tänker på.
Sen också gå igenom, men alltså prata igenom också hur... Alltså hur vill du att det... Alltså det är kanske svårt att veta hur man vill bli berörd när man har ont. Men alltså gå igenom hur du skulle vilja. Jag vill att du borstar håret? Vill du att jag tar det här? Vill du att jag inte tar på det? Alltså det är alla kvinnor är olika. Att man liksom alltså går igenom och hur vill du ha det som partner? Alltså, och hur... Liksom, och, för det, just när du är kanske i jättehårt smärta så kanske du bara, nej men jag vill inte att du rör på mig. Alltså egentligen kanske du bara, i början kanske bara, jo men jag vill att du så här var nära mig och sen bara, nej var inte nära mig och så här, att man kanske går igenom det att det kommer kanske inte, jag skulle vilja ha så här men kanske inte kommer bli så sen när vi där väl är och ta inte illa upp om jag om det blir någonting annat. Att man kanske går igenom att man är starka ihop liksom, och det här ska vi göra ihop och vi ska vara starka och,
att man kan säga en massa dumma saker kanske till sin partner som man inte menar i stridens hetta så att säga. Det var råkar jag lyckligtvis inte ut för dem, men jag har ju hört vänner alltså att det händer ju sånt. Det är ju sånt du inte får ta till dig, utan det är ju bara i stridens hetta det här. Det är ju ingenting som man ska lägga vikt på. Och lyssna på kvinnan också om hon säger ta inte där, gör inte så. Jag menar, Mello, hon älskar ju huvudmassage och sånt där. Men då kanske inte det passar mitt i intensivaste skedet av förlossningen också. Och så där. Men alltså, det är jätteviktigt allt sånt där.
Mega bra. Jätteintressant.
Tack så mycket.
Tusen tack.
Stort tack familjen Pedersen, eller Love Conscious Family som de också heter på Instagram och på YouTube. Vi kommer prata mer föräldraskap med Tobias och Melanie i Barnet Går som kommer snart. Visst är det spännande att lyssna till personer som gör sånt där som många av oss bara drömmer om. Stort tack också till dig kära lyssnare för att du har varit med oss. Vi hörs alldeles snart igen. Stor kram, vi ses på Insta och Facebook och allt sånt såklart. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.